Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport.
Och är det sämsta namnet på en podd?
Ja,
som vet, finns.
Men vad ska vi heta? För att det går ju inte. Jag vet ju också att om vi byter namn så kommer det ännu sämre, typ Sportoteket såna grejer. Och det får inte hända.
Nej, men Ekstedt Sport, det är väl inget fel på det,
va? Nej, det är bara Olle som. Men alltså, jag tycker att det bästa namnet egentligen är ju Ekstedt Palllöf Strandberg. Alltså, som Crosby, Stills & Nash. Ja. Men hur var det att komma hit då, hörni?
Ja, det var mörkt. Jag såg en sak som får mig att tvivla över mänsklighetens fortlevnad, eller åtminstone vår nation. På bussen så är det så här reklam för ett spelbolag. Så är det Dogge. Får ju stålar igen och fröja det. Och då står det så här, under reklamen står det så här: regler och villkor gäller. Okej, det betyder ju ingenting. Det är klart att det gäller, annars skulle det inte finnas. Mm-hmm. Och så står det stödlinjen.se. Jaha, vad är det med stödlinjen.se? Vad betyder det? Alltså, ingenting och ingenting. Vad är det frågan? Varför står det?
Nej, men då måste jag med det.
Då får man i så fall skriva, om du har problem, herregud, hör av dig till något som heter stödlinjen.se. Jag bara skriver stödlinjen.se, de skriver bara en punkt i en mening.
Men jag vet, men det är väl för att de gör väl så lite som möjligt för att koppla så lite som möjligt till spelproblem, antar jag.
Ja, och då gör uselt man det ändå. Och uselt är också en annan sak som får mig att fundera över vår nations förfall. Jag vet inte om det här är mest eller om det här är mest.
Ja, men vänta bara, en kul grej bara med det här stödlinjen.se och någonting de gör i USA väldigt mycket. Då kan man ibland kan det flimra förbi en ruta typ viewer advisory, vad är det, typ bli discreet, det är så här discretion någonting sånt där. Och då bara, ibland kan det bara så här blinka till och sen försvinner det. Så det är samma sak.
Vad betyder det då?
Nej, men det är typ så här, det kan typ så här, you were maybe discreet, alltså, och går det jättefort. För det är bara att de måste ha med det. Det är en disclaimer liksom, att det här kan vara något med tobak eller med alkohol.
En politisk grej helt enkelt.
Ja.
Exakt, och det är samma här då, att stödlinjen måste vara med. Men om man gör det för att det ska vara så lite som möjligt. Så om det är i USA är det bara en blinkning.
Du fick ju faktiskt en läxa från förra veckan, kommer du ihåg det? Du skulle läsa på om fallet Per Holknekt.
Exakt.
Och Unibet, berätta vad du kommer
fram
till.
Vad hänt där?
Ja, men det jag kom fram till var väl att i Holknekt fall så kom domstolen fram till att det var för allmänt hållet. Han ansågs inte ha ingått ett avtal med Unibet. Och dessutom...
Och därför friades Unibet och han fick stå för rättegångskostnader.
Ja, dessutom var Unibet fel part. Förlåt, Unibet hade varit rätt part, men Kindred som han har stämt var fel part.
Han borde väl veta vilket bolag han har spelat för?
Ja, fast Kindred äger ju Unibet.
Men de här
nej,
hade
men det gick inte.
Har du läst på det här verkligen?
Ja, jag har läst på, men det gick inte. Alltså, det här var domstolsligt. Det gick inte.
Han måste ha dålig rådgivare när Per Holknekt, tycker jag. För att jag menar, det är väl en chans på 10 högst att få rätt emot ett bolag i en rättsvis i domstol. Högst en på 10. Vilka dåliga rådgivare måste ha?
Dåliga rådgivare.
Nej, det måste inte vara det. Men
det känns verkligen så.
Det luktar
så.
Dåliga rådgivare.
Ja, jag vet. Ja,
hade du varit bättre rådgivare, Jesper? Tänk om Holknekt ringer dig. Hallå Jesper, du är ju delägare av firman och så vidare. Du är jurist.
Men jag är inte det än.
Jag vet inte varför jag sa det.
Nej, men det som var i alla fall var att man kunde inte härleda det till att han hade en avtalsliknande relation då med Unibet i det här fallet. Och därför gick det inte att, det var för allmänt hållet helt enkelt.
Får jag försöka knyta ihop dem Sveriges förfall och ni ska avgöra vilket som är mest Sveriges förfall. Är det den här spelreklamen med Dogge och det som står under?
Sveriges förfall också.
Eller är det att jag såg att PostNord, vårt kära företag, deras nya lägsta nivå ska vara att ett brev, till exempel från Stockholm till Göteborg, det ska kunna få ta 5 dagar innan det kommer fram. Och om man då jämför det med när posten startades, då snackar vi alltså sent 1630-tal under Axel Oxenstierna. Då var det så att ett brev mellan Stockholm och Göteborg, om det tog längre än 4 dagar så straffades brevbäraren. Och på den tiden, märk väl, då hade man häst.
Ja, det förstår jag.
Säg något. Vad är mest nationens förfall?
Jo, men det här var på 1600-talet, va?
1600-talet.
Och då skulle jag väl gissa på att... För det första var ju Gent den största staden i Europa på den tiden. Där bodde typ kanske 100 000.
Nej, det har du fel i. På den här tiden så var de största städerna var London och Paris.
Inte på 1600-talet. Gent störst stad då?
Med undantag av Paris, den största staden norr om Alperna.
Men det står så här då att Gent räknas under början av 1500-talet som Europas största stad och hade då 175 000 invånare.
Mm, nu pratar du om sent 1630-tal här.
Okej. Men det, så att det är ungefär 100 år. Men jag är ju inte helt ute och cyklar. Jag menar bara så att det finns ändå en... det var inte så konstigt, för det går ju ganska fort med häst och vagn ändå. För att dela ut ett brev.
Ja, det borde gå fortare med flygplan.
Ja, jo, men det är långa ledtider och sen skickas det väldigt mycket brev. Och
flygplanen ska ju taxa och sådär.
Ja, jag tycker det inte är så konstigt egentligen. Fast att det tar 5 dagar är märkligt.
Vilka dåliga vägar på den tiden, så att det tog... Det var jobbigt.
Precis.
Mats, är du på Postnords sida eller är du på förfallets sida, så att säga?
Förfallet.
Ja.
Det var en ledande fråga ändå.
Jag pratar med Mats som om du pratar till Google.
Ja, precis. Men jag ville bara... Anledningen till att jag gjorde en liten historisk bakgrund där var att det är intressantare så att man ändå försöker jämföra någonstans. Men flyger de verkligen? Är det inte typ lastbilar som...
Ja, man kan ju undra. Det finns ju tåg också, men de går ju inte mellan Stockholm och Göteborg. Det är ofta vagnfel och signalfel och så vidare.
Tåget är väl ett jävla elände, eller?
Ja, oj, vad jag suttit still på tåg. Herregud.
Jag hatar åka tåg.
Och när man gnäller på SJ då, eller så här. Och jag har vänt mig inte emot, för man förstår att de som är på tåg, det är inte deras fel, de personalen. Men då har jag sagt, ni kan väl ändå... Säg att man står still 3-4 timmar någonstans. Ni kan väl ändå be om ursäkt, beklaga förseningen. Kan man få en kopp kaffe eller någonting, bara för att visa lite god vilja. Då har jag varit med om så här, att de säger så här, nej men det är inte vårt fel, det är Banverket.
Ja, alla
skiter
på alla.
Som kund skiter man väl totalt i vilken del av staten det är som jävlas med en.
Ja, men jag tycker att, alltså, jag har inte åkt tåg på jättelänge, kan jag säga. Så jag har ingen aning om de här senaste...
Ja, du har ju 3 bilar hållordning på. Jag måste hålla dem igång.
Ja, men jag gillar inte att åka tåg.
Oj!
Nej, men det gör inte jag heller. Jag...
Varför då? Det är väl det bästa som
jag
finns
när sitta,
det rullar.
Jag vill sitta i min ensamhet i en bil eller med någon annan där högst en till. Faktiskt. Att jag trivs mycket bättre att kunna stanna till då och eget bevåg och ta en kopp kaffe och det under en resa till Göteborg. Att åka tåg, att vara beroende utav andra ger det inte.
Men tänk också alla timmar då som du har, när du åker själv nu, alla timmar som du har suttit bredvid Arne Hegerfors som du bett om här om veckan. Mm. Tänker du då nu, om du sitter själv, att här skulle Arne ha sagt så här, här skulle Arne ha sagt så här. Men här skulle Arne ha gjort en ordvits.
Men det var kul ändå att åka bil med Arne, tycker jag, för att det gick så jäkla fort att åka till Karlstad fram och tillbaka med Arne, eller till Norrköping fram och tillbaka med Arne, eller till Gävle fram och tillbaka med Arne, och så fotboll eller hockey och det var. Så att det var, han var rolig och han var underhållande och pratet flöt på bra mellan oss alltid, så att det var en stor tillgång att åka bil med Arne. Att åka tåg med Arne, det var det värdelöst.
men jag tycker inte det är så kul, och någonting som är viktigt för mig är att toaletterna är fräscha, och det är de inte på tåg.
Det är ett känsligt ämne då, vi har nämnt det förut, men så fort Jesper har gått på toaletten så måste han ju duscha. Och är det därför du inte gillar att åka tåg?
Men inte när jag pissat behöver jag inte göra det.
Nej, men om du måste gå på toaletten. Säg att du åker mellan Stockholm och Malmö.
Ja,
det tar ju kanske 6 timmar med tåg då, för de är så långsamma de där.
Eller Stockholm. Jag tror det tar längre. Det är ett projekt.
Ja, oavsett. Men om du måste på toaletten då. Stockholm, det finns inga duschar på tåg med.
Men Stockholm gnästar och duschar.
Nej, det tror jag inte behöver. Men jag måste hela tiden projektera när jag gör såna här resor. För att jag måste då tidigt gå upp och inte äta så mycket innan. Eller inte äta någonting innan, förutom kväll innan då. Och sen måste jag då göra det jag ska. Och sen måste jag duscha. Och sen måste jag då hålla tätt. i kanske 10 timmar nu ute på såna här resor. Så att det är klart att det är lite
det är klart jobbigt. Att det, alltså det här väger väl in nu, i ditt val av att inte åka tåg, kan man misstänka.
Ja, faktiskt.
Men duschandet, hur kommer det in? Jag hängde inte med riktigt.
Ja, han är konstig.
Ja, det är jättekonstigt. Men varje gång som jag har skitit så måste jag duscha.
Det känner jag inte igen, för min egen del.
Men när du är på jobbet då, finns det på juristfirman någon dusch?
Vi har dusch där.
Vet dina kollegor om din, så att säga, din sjukdom?
Nej, det är svårt att tro.
Men märker de inte att du ibland försvinner in i duschen?
Ja, men jag brukar hitta på lite så nödlögner då. Typ. Så, och jävlar, jag brukar säga, du vet, man
kan så, du göra på lunchen va, när de inte är där?
Låtsas du tog och jogga i männen.
Nej, men du vet, man peggar upp lite. Så, fy fan, vad jag känner mig svettig då. Alltså, så mycket sånt är det liksom. Och sen så tar det ett tag och så garvar de lite grann, kommer ut. Och det tog lång tid, ja, det var inte bara duschen som tog långt. Alltså, så att det är liksom, jag kan ta upp en halvtimme 40 minuter.
Men vet de om att du är lite psyksjuk?
Nej, jag tror inte det.
Då ska vi se till att det fortsätter så.
Jag skiter väl i vilket egentligen.
Ja, då måste du duscha om du skiter.
Just. Nej, ska vi gå vidare?
Men sånt där kan ju ofta, alltså, egenheter då, som man håller sig till och så vidare, framförallt på jobb, då kan ju bli väldigt mumma för andra om de får reda på saker som är till sin egen nackdel. Så att det gäller att undvika att det kommer ut faktiskt. Och sådär.
Kan du berätta om din främsta egenhet som du har varit noga med att hålla lite borta från andra?
Ja, jag satt och funderade på det precis nu. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara för någonting.
Ja, men det var en sak som vi vet, det är det här med jackan.
Ja, jackan. Ja,
berätta om det.
Men det är mer en kul grej faktiskt. Uno Hedin, som numera är till åren kom en gammal pingisexpert och det. Han lärde mig när han jobbade på
vänta, får jag bara citera dig?
I Malmö som journalist.
Får jag bara citera dig på en grej? Uno Hedin var med, där sa du Mats. Det var Örebro. Vi var på hotellet i Örebro. Det var Uno Hedin och det var horor och det.
Ja, det var gammalt citat.
Men då i alla fall så lärde han sig. Han jobbade på Kvällsposten i Malmö, Uno Hedin. Han började från grunden som smed och så vidare. Och,
smed?
Ja, en smed i Kopparberg. Hans ena långfinger försvann tydligen när han då dammade ihop två sådana stora...
Ricky Brusch saknade också ett finger på en hand för övrigt. Apropå två skåningar som saknar finger.
Brusch.
Min granne Ove, han saknade tre fingrar på landet.
Men, tillbaka till Mats.
Men gud, nu stod du.
Uno bara ett, minus ett finger bara, det är ju ingenting. Så att, ja, är man smed och ska ut och så att säga på kanske för länge sedan. Hans farsa var smed. Och så var
jag tror också smeden är Gusten Grodslukare som spöar Gusten ordentligt. Jag tror också han saknar ett finger.
Det här,
alltså, ja.
Det, vad, det här är ju att störa. Ja, det är barnböcker ska in i bilden. Ja,
men nu i alla fall, han var ett finger kort, det var han. Och så man spelade pingis ändå. Och så där. Så han lärde, han kom långa vägen när han började som journalist på Kvällsposten i Malmö genom sin gåpåaranda och kom in där och så vidare. Men han hade mycket tjejer på gång på arbetstid och framförallt. Så att han ville se det som om han var kvar på jobbet fast han inte var på jobbet. Så att han hade två jackor med sig då till jobbet på vintern och hängde då en jacka kvar på stolen vid sitt skrivbord. Så att de tänkte att Uno är nog inte långt borta naturligtvis, för det finns ju ingen som håller på så där att de har två jackor på sig på jobbet. Så att jag har ju praktiserat det av och till faktiskt, även i mina jobb då, att man har haft alltså jackan hängande på stolen när man har varit ute på någonting som inte är legitimt riktigt. Så har det varit faktiskt. Men
jo, men då har man förstått att var är Mats Strandberg? Var är han? Jo, men han är i huset förstås.
Han måste vara i huset för att det är så kallt ute så att det inte fanns en garn ut utan jacka. Men då har ju två jackor med mig. Så att, ja. Hur nu är jag så att, men jag funderar på om det är något annat som man inte vill ska komma ut över tid utav ens egenheter och det. Speciellt inte på jobb där det sprids väldigt snabbt.
Faktiskt. Alltså vi har lärt känna dig ganska bra ändå under de här åren vi har haft den här podden, så att någonting borde det vara om vi får gissa.
Det borde vara någonting, men jag kommer inte ihåg vad det kan ha varit.
Alltså du har ju en egenhet med, ofta har du ju skor som är lite, ja. Som du klippt, du verkar inte bry dig alls om hur saker och ting.
Du klipper ibland bort hela tådelen så att fem tår sticker ut.
Det hade jag inte gjort under en tidigare del av mitt liv faktiskt, en sån grej. Det hade jag inte gjort. Nej. Överhuvudtaget.
Vad är det som gör det nu då?
Ja, det spelar inte så stor roll. Jag struntar i vilket. Men det är
lite, jag skiter i allt, säger man sen.
Lite så är det faktiskt. Att, alltså, det sprids så snabbt på jobb så att det inte går och hugger av en del utav skon då för att det är ont i en tå och så vidare på jobbet. För att det är ju en sak som sprids till allmänhetens glädje väldigt, väldigt snabbt, och det vill man inte gärna bidra med. Så att det hade jag inte gjort.
Man vill inte ge dem det, de
Nej,
som kan
inte,
vara på.
Jag vill inte ge den godbiten till folk, för att det sätter sig så snabbt och så vidare. Men
vem var den största skvallerkärringen på Radiosporten?
Men som var det?
Susanne Andrén. Var
ja, Susanne Andrén, ja.
Och vem var det mer än henne då?
Det var väl hon. Och så där som spred alltså då, som så att säga var angivare, så att säga angivare, att han var sen i söndags här till jobbet, och det ska jag nu berätta för chefen och så vidare. Men
det, alltså det låter som att det är makarna Rose.
Jo, det angiverisamhället, det hör ju ihop med det här doggelit och reklamen och spelbolag, posten som inte levereras inom fem dagar.
Och på tal om det, ja, nu har jag faktiskt kommit på vad det var för någonting med Per Holknekt. Det var så här att det var mycket riktigt fel part som blev stämd. Han stämde ju Kindred, han borde ha stämt Unibet, det var det första. Men då sa jag så att oavsett om det hade visats att det var Kindred som var part, så har de ändå inte, har Unibet ändå inte gått över främjandeförbudet. Alltså de har inte främjat spel tillräckligt mycket.
Ja, för det låter ju rimligare, för det kan ju inte vara så att hans advokatsida är så usel så att de i ett arbete de liksom jobbar för att stämma någon stämmer fel bolag.
Ja, men det är ju det som är huvud.
Ja, men hur dålig är man? Du vill bara läsa vad man, alltså, ja, det skulle man kunna fixa på 2 minuter till och med, ja, eller 1 minut. Ja, 10 sekunder. Ja, kanske. Som icke-jurist.
Nej, det tror jag inte. Men det är ju ett jätteproblem, och det kommer säkert bli bra om man skriver om det här. Att de har stämt fel part. Skulle jag kunna tänka mig.
Jag kom ändå på en egenhet som jag hade över flera år. Det hade med min bil att göra, att ofta fanns det ingen parkeringsruta då utanför radiohuset och det. Så att då åkte man runt många varv. Men då kom jag på att man kunde åka in på baksidan och ställa bilen, så att säga, köra över en sån här gångväg och ställa bilen så att ingen parkeringsvakt såg bilen överhuvudtaget. Och sådär. Så att det gick under lång tid innan att någon kom på att Strandbergs bil stod där bilar inte ska stå, men ingen var där och tittade, för att det gick inte parkeringsvakternas bevakningsradie.
Men gick det snack då också om i parkeringsvaktsvärlden att var det Strandbergs bil någonstans?
Nej, men alltså, grabbarna tyckte det var en ganska kul grej, va? Så att det var nog inte till min nackdel riktigt. Att
vet du vem det var som angav det? San Andrén, såklart. Ja,
men det är ju faktiskt roligt, för så är det fortfarande att om man, ett bra knep, det är att parkera på kyrkogårdar.
Just det.
Och då menar jag inte där gravarna är, utan där man kör in nära kyrkan. För där lappas man aldrig. Så att är man i stan nära en kyrka, kör in i kyrkan och ställer.
Alltså mot kyrktrappen då? Eller
ja, men precis. Ja, där folk brukar gå ut och slänga ris när folk gifter sig. Där ska man stå.
Men jag kan väl säga så här. Nu uppdagas min syn här. Ser jag nu klarare på tillvaron just nu än vad jag gjorde alldeles nyss. För att när jag åker runt då ibland och gör uppträdanden och så vidare, kanske till olika ställen i stan här, svårt att parkera, då har jag med min högtalare det, och då kör jag ofta in på gångvägar och ställer bilen där parkeringsvakter inte tror att någon står, inte kan se att det kan stå någon bil överhuvudtaget, så att jag klarar mig så många gånger ifrån parkeringsböter genom att inte stå på en parkeringsruta överhuvudtaget, för där åker du dit.
Men har du mikrofonen i ena handen och högtalaren i andra handen?
Hur visste du det?
Ja, jag visste.
Alltså, jag har verkligen tänkt igenom det där, var man ska stå någonstans. Jag åker alltid med god tid för att hitta just döda vinklar för parkeringsvakten överhuvudtaget. Där ingår just kyrkogårdar. Och i Stockholm City så är ju en kyrkogård ett bra ställe att ställa bilen på faktiskt.
Mats, Svenska Samhället 1-0.
Ska vi gå vidare? Det var ju Orups gamla dänga. Men det här med Visex, lita aldrig på gifta män. Och nu är den här mannen, vad jag vet, inte gift, men det är en man, det är en amerikansk fotbollsspelare som heter Tyreek.
Uppförsbacke för Jesper direkt när han ska prata med amerikansk fotbollsspelare. Nu får vi se om du drar det här i land.
Han heter Tyreek Hill i alla fall. Han är wide receiver i Miami Dolphins. Sluta. Jag ska dra hem det här. Och han hade bjudit in en influencer som heter Sophie Hall till sin sitt hem.
Är hon dotter till sången i Hall & Oates?
Alltså, nej, det är John Oates och Daryl Hall, va? Nej, inte vad jag vet. Frågan om hon är barnbarnsbarn till Royal Albert Hall.
Det tror jag.
Det tror jag.
Det står ju fast.
Det tror jag att han är. I alla fall då.
Mats nickar.
Ja.
Ännu mer. Nu nickar jag verkligen. Oj vad han nickar.
Så hon blev alltså inbjuden då till den här Tyreek Hills hem. Och väl där skulle de spela amerikansk fotboll. Ja, lite kul och så. Väl där då ska Hall ha lyckats få den reslige stjärnan Tyreek Hill ur balans. Vilket fick hans tränare, vänner och familj att brista ut i skratt. Och då är det både familj och vänner, hela skiten liksom. Lita aldrig på gifta män, så att säga. Då är citat så här då. Står det att läsa i The Guardian. Från Samuelsson-sökan.
Är det motsvarighet till Aftonbladet fast i England?
Jag har faktiskt tagit artikeln från Aftonbladet. Så de har hänvisat The Guardian. Då står det så här då, inom citat. Tyvärr, efter att ha blivit förmjukad framför sina vänner och familj, när han knuffades bakåt i en vänskaplig fotbollsmatch med sin vän Sophie Hall, blev Tyreek rasande. Med kraft och uppsåt knuffade han med Hall, som bröt sitt ben och tvingades till operation.
Alltså vanliga människor har ju flera hundra ben. Har hon ett ben?
Ja, det var väl då såklart skenbenet, eller vadbenet, något av benen. Tvingade till operation, står det i stämningsansökan. Och det var ju inget roligt. Men här kommer det som är mest uppseendeväckande med artikeln. Sophie Hall begär skadestånd på motsvarande drygt en halv miljon kronor. Det är ju ingenting. Alltså jag tänkte att nu kommer hon begära 2 miljarder kronor. Mm. En halv miljon.
Och kanske har samma försvarsadvokat som...
Som Per Holknekt.
Precis.
Det är samma gubbe.
Världens mest inkompetenta försvarsadvokat.
Det är en sån här brännvinsadvokat. Som man ser i USA ibland på så här senior justitia och såna här grejer. Så en man med mustasch. Nej, jag vet, men var det inte obegripligt att det var så lite pengar?
Jo, ja, absolut. Förvånande nog.
Och såklart, var det inte obegripligt att han knuffade till den efter? Och det visar kanske lite grann också hur illa det är på illa ställt ibland NFL-spelarna.
Jo, men har de, tror du, som är juridisk expert, större chans att vinna när det är en mindre summa?
Nej. Men jag vet inte.
Egentligen inte, va?
Kanske tvärtom, att det blir mer allvar om det är större summa.
Alltså jag vet ju inte hur rättegångskostnaden, men i Sverige om du stämmer någon på...
Du ska inte vara falskt ödmjuk, du kan allt om juridik. Nej, i USA.
Nej, det gör jag inte. Men om det är i Sverige och så är någon skyller dig 1 miljon, säger vi. Om du då stämmer den personen på 4 miljoner och du får den här miljonen, då har du ju bara vunnit 25%. Och enligt huvudregeln då ska, då får du bara betala, då får du betala 75%. Och andra parten 25, för de har ju vunnit.
En riktig hatobjekt för mig, den är Jerzy Sarnecki, alltså kommunisten då. Kommunisten Jerzy Sarnecki, som de alltid rådfrågar i SVT vänster kanalen vi har i Sverige, när det handlar om ett rättsfall och det. Och han har ju nu ändrat sig en aning, Jerzy Sarnecki. Han ser ju väldigt gammal ut, att han lever så länge till, men Jerzy Sarnecki i alla fall, han har ju drivit sina extrema vänsteråsikter tidigare. Men han fattar väl själv nu att det går inte i dagens klimat.
Mats Strandberg, jag önskar Jerzy Sarnecki
död. Så att det är ett hatobjekt för mig, Jerzy Sarnecki, under många, många
år. Men det intressanta med honom är att han har kanske under 30 års tid varit jätteofta i svensk media. Och allt han har sagt har visat sig vara fel. Ändå fortsätter de fråga honom.
Ja, det är det som är märkligt.
Ja, men det han har gjort är väl att han har väl inte...
Han kallar sig kriminolog.
Jo, precis. Det är ju fler som jag vet om. Nina Rung till exempel. Ja, hon kanske är för sig e-kriminolog.
Nej. Allt är ju fejk med henne.
Är det det?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Jo, men det stod ju om det i en artikel i Filter. Att allt hon säger att hon har åstadkommit alla... Allt hon säger att hon har skrivit är bluff.
Jo, hon har gått och så här kurser bara. Va?
Jag kan gå en kok... En sån här matlagningskurs, ja. Inte fan,
jag tror att det är så hon har gjort. Och framförallt så har ju Peter Rung gjort så. Han har gått en skola och han har gått en politikerskola på 2 veckor. Det är något helt annat. Men i alla fall, Jerzy Sarnecki. Det han har gjort är väl att försökt... Alltså jag håller inte med honom, men bara för att vara Jerzys advokat. Det han har gjort är väl att försökt förklara varför kriminella begår brott.
Ja, det ska han ju lägga av med.
Det har liksom genomsyrat svensk juridik på ett, tycker jag, felaktigt sätt i allt för många år. För jag tycker att brottsoffren ska ställas i absolut första rummet, har jag alltid tyckt.
Men det är inte, det är ju ingen motsättning att man, för att förstå varför brott begås, så måste man ju ibland också se varför mår en kriminell som de gör. Det är ju inte konstigt att man måste ju vara både förebyggande.
Vad har den här killen varit med om? Vilka trauma bär han på? Ja, men är det du försöker säga?
Nej, felet i det Daniel Jesse gör är att han, det är ett feltänk att det börjar där. Men däremot så måste man ju göra båda delarna. Man måste göra båda jobben. Man måste bestraffa, men man måste också utreda varför begår folk brott för.
Piska och morot, är det du försöker säga?
Nej, bara två tankar i luften lite grann. Jag menar, när min morfar var liten, han är ju född 33. Mm. Han och hans polare brukade sno kolor. Varför? Jo, för de hade inga pengar. Och alltså, det bara en sån här enkel grej liksom. Det fanns inga.
Nej, men det gjorde ju han, arga snickaren också. Han snor ju kött i affärerna. Jo, men det var väl med, och det kan man ju inte säga är någonting men, positivt
men det är
med
inte,
det.
Nej, men det är ju inte systematiskt att liksom, rika människor går och snor kött.
Säg inte det.
Alltså,
de rika blir rika för varje dag. Den fattig får bara följa den rikes lag. Tyna bort, Ebba Grön.
Ja, det är möjligt. Ett annat kommunistband. Men jag tänker bara att det är klart att systematiskt, om det är väldigt många människor som har väldigt lite pengar, det är klart att man kommer att hemfalla mer i brott än om de har mycket pengar och mer att förlora. Det är ju ingen konstig logik egentligen.
Ja, ska jag inte alls säga. Du vet, svenska nybyggare när de kom till USA, superfattiga. Det var ingen som gick brott där. Så fattigdom i sig, inget incitament för brott.
Nej, men allt har att göra med tillfälle såklart också. Men det är klart att över hela... Om du tittar över alla kulturer så har de som varit fattiga begått mer brott.
Nej,
än de
rika. Jag har lyssnat på Kvartal djupet där de har gått igenom detta. Det finns ingen koppling mellan fattigdom och brott. Det handlar om kultur och det handlar om uppfostran.
Ja, det är ju tvärt emot den forskning jag läst.
Ja, men då har du läst fel. Alltså, jo, det har du. Ja, men jag lovar det. Jag kan skicka det till dig.
Alltså, kultur och uppfostran kan ju gå i varandra. Och jag tror ju att kultur har en otroligt stor skillnad. I Sverige har vi ju ändå ett sätt att ha tillit till varandra och respektera varandras
egendom. Det svenska guldet har det ju varit.
Ja, och sen att vi respekterar vår egendom här. Vi kan lita på varandra, vi kan betala en vara i efterhand och så vidare. Men i många kulturer så finns det en nedärvdhet då på olika sätt. Att så är det inte där. Det är klart att då tar ju ofta människor möjligheten att stjäla saker och så vidare.
Hej broder med ena handen, kniven i bakfickan med andra handen.
Mm.
Men okej, bara kort där, för nu googlar på Brå då som håller på med det här.
Ja, men det är ju Jerzy Sarnecki knuten till. Ska du tro på dem eller?
Nu är det ju en oberoende myndighet som håller på. Det är brottsförebyggande
rådet. Har han slutat på Brå? Är han fristående tyckare?
Ja, han är ju så döende, säger du. Han är fan överallt.
Ja, han ligger på någon hospice. Men så här står det. Den samlade forskningen visar att det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och delaktighet i brott.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är väl ändå...
Ja, det stämmer inte.
På vem du pratar med kanske, vilken forskare du pratar med.
Alla forskare kommer fram, många forskare kommer fram till olika saker, så att man kan alltid hitta en forskare som tycker som man själv vill, så att säga.
Ja, och det är väl lite det som Brå gör, det är väl kanske det som Kvartal också, alltså jag vet inte. Men vi kan väl i alla fall sluta oss till att både kultur och vad var det mer du sa? Kultur?
Uppfostran.
Uppfostran och fattigdom kanske har någonting att göra med det då.
Ja, om vi stryker fattigdom.
Hörde, vi går vidare. Ja, om du vill få bita minne, skaffa dig en mandarin. Ja, Mats, jag ser att du sitter och prasslar med papperna.
Med papper här, ja, igen. Men någonting med fotboll kanske ändå. Och hur det nu är så kan man ju börja fundera på hur nära det var att Olof Mellberg fick det här jobbet efter Janne Andersson och hur olämpligt det kunde ha blivit då, för att han har ju inga meriter och var så nära att få jobbet, och han var så stingslig att de väntade 2 veckor på att ringa till honom från förbundet, och då av skäl då som att han såg sig liksom då trampa på fötterna, att de inte traktade honom som en otroligt stor människa, de inte ringde till honom omedelbart, gjorde att han hoppade av jobbet av det själv, vilket är otroligt barnsligt och dumt liksom, och oförstående tycker jag på alla sätt. Så att,
men var det trott med lönen också, att det var prestationsbaserat?
Ja, lite så.
Han kände sig förnärmad i alla fall, va?
Ja, men om man reagerar på det så kanske man inte är lämplig, tycker jag, att vara förbundskapten överhuvudtaget. Att vara något tur att det inte blev denne Mellberg faktiskt, för att i mina ögon så är han en, jag vet inte, det är ju ingen öppen kanske smittande person överhuvudtaget, tycker jag, utan tvärt emot.
Ja, men han har ju en mörk aura.
En grått människa, ja,
det så. Men också nu Tomasson då, som blir istället. Hans främsta merit, det är SM-guld med Malmö, där han hade en så pass duktig trupp till godo, så han fick till med kicken efter den säsongen. Det är hans främsta merit. Och jag tycker det är märkligt om i fotbollsförbundet att de hade presskonferens för några dagar sedan bara, där de presenterade honom. Han är ju inte ens på plats. Och att fotbollsförbundet går med på det, det visar lite vilken inställning de har och hur det kommer vara framåt. Han kommer inte vara tillgänglig för medierna. Han skiter ju det. Och vad värre är, han var inte ens med på videolänk. De sätter verkligen standarden här. Tomasson pissar på er och,
men kommer det bli en ny Klinsmann som mest var i USA på den tiden han var förmodligen för Tyskland, och det var ju en jättegrej i Tyskland.
Men jag tycker ändå är konstigt att de valde alltså andra personer före Jens Gustafsson och Jon Dahl Tomasson, och så där, att de kom i 43:e, 44:e hand. Det var
ja, men var det inte att han fick kicken från Blackburn 3 veckor före? Det var jättebra, för då har han varit arbetslös 3 veckor och nu får vi någon som är
alltså
arbetslös.
Han hade ju,
Blackburn är alltså på 16:e plats i andra ligan.
De hade ju släppt in mest mål av alla lag under
hans ledning. Det passar bra med svenska backarna.
Under hans ledning. Ja, precis. Det är lite orolig för mig, Tomasen, att kommer han få ordning på det här sjunkande skeppet som är svensk defensiv?
Du menar försvarsspelet?
Ja, defensiv.
Jag tror ju ändå att man har ju genomlidit många svenska förbundskaptener där svenska DNA är liksom superdefensiv fotboll. Alltifrån Lennart Nyman,
Orvar Bergmark,
till Lasse Lagerbäck då, som var dödgrävarfotbollens signum. Alltså, dödgrävarfotbollens mästare, det var ju Lasse Lagerbäck. Gör ingenting med bollen utan bara backa hem och så vidare och så där, vilket jag ju tycker så väldigt illa om. Så jag tycker var Lagerbäck är nog det värsta jag kan tänka mig som förbundskapten.
Vadå, vi har ju nästan aldrig haft så stora meriter som
Lagerbäck. Men hur såg det ut? Men Erik Kamrensen och Janne Andersson fullföljde defensiva fotboll. Det säkert sitter i svenskarna DNA att spela defensivt, att inte ta risker och så vidare. Men nu kommer du en tränare utifrån som heter Tomasson, som har ett helt annat syn på fotboll, som ser osentimental också och vill spela en fotboll som alla andra gör och som svenska fotbollsspelare nu vill göra.
Men han gjorde 4 mål VM, var det 98? Var det inte bara turmål allihopa?
Jag undrar om det inte var 2002.
Ja, oavsett så kanske det var turmål.
2004 var han ju med i EM. När Sverige spelade 2-2 då i EM 2004 i Portugal. Så 2-2-matchen med Sverige och Danmark, där var han ju med faktiskt och gjorde ett mål också i den matchen.
Ja, spelade han väl i Milan, va?
Ja, men han var väl sån som gjorde mål mycket med strumprullar. Han stod i straffområdet och så kom bollen på rätt plats. Ja,
lite så. Turmål. Ja.
Jag tror ändå att de här svenska gubbarna vi har nu, de tycker att det är väldigt bra med en Tomasson då, som är inte så byråkratisk, kanske inte är så inställsam och som har lite mera inte så sentimental inställning till att peta folk och så vidare. Så jag tror att det är en frisk fläkt utan tvekan.
Det är en positiv Mats Strandberg.
Alltså, Sveriges första utländska tränare överhuvudtaget får chansen nu, Tomasson. Så att det kan nog bara bli bättre jämfört med Janne Andersson.
Då var det en parallell hur det var när Bob Houghton kom till Malmö. Vilken succé. Det var den första utländska tränaren i svensk fotboll överhuvudtaget.
Nej, det stämmer inte. Okay. Frank Cho, Djurgårdens järnkamin på 50-talet.
Okay.
Då var han ändå ett par guld. Så jag vill ändå
backa på den helt hållet. Men ändå, han var en främmande fågel i Malmö. Och de var jätteskeptiska mot honom. Det här gamla gardet med Staffan Tapper och vad hette de här gamla typerna som var, och Bosse Larsson, som har gnällt mer på svenska domar än någon annan människa i hela världen har gjort. Och så kommer då Bob Houghton, han är 27 år när han kommer till Malmö. De här ledande spelarna i Malmö är ju äldre, så han har världens uppförsbacke. Men han lyckas bemästra det och det blir succé. Tänk om det blir succé också under Tomasson.
Jag skulle tro att han är mindre ängslig än vad många svenska förbundskaptener har varit, och att stöta sig med media, stöta sig med kanske reserverna som sitter på bänken, stöta sig med andra runt omkring, utan han kör sin linje. Jag tror att det kommer att bli.
Men där har ju Lagerbäck varit den faktiskt, om man ska ge honom något positivt i det här programmet, att han har ju verkligen inte varit rädd för att stöta sig med varken Zlatan eller Mellberg eller media. Han har ju verkligen kört
Han vill inte vara populist. Han går ju sin egen väg.
Men det negativa med Lagerbäck, det är ju hans sätt att se på fotboll, att sätta försvarsspel och så vidare.
Men det har vi ju hört. Men tänker bara att när det gäller media och när det gäller spelarna, så har han ju faktiskt bara skitit i allt. Han har kört.
Ja, det är lite coolt. Det får man
jag
säga.
Tycker det, var, det ska han ändå ha.
Men jag håller med dig. Det är klart det kan bli kritik mot Tomasson om de förlorar kanske matcher som man inte bör förlora i en framtid för att de spelar för offensiv.
Men kritiken når ju inte honom för han kommer inte vara där på plats.
Så jag tror att det bekommer inte honom så mycket. Han tror nog på sin idé att spela fotboll. Det är nog det man ska göra, tror jag, absolut.
Och ja, men det håller med. Men jag blir bara orolig för att det eventuellt kommer bli så att Sverige kommer få problem med tanke på hur det har sett ut till exempel i Blackburn. Att han har uppehållande haft problem. Ja. Men bara man hittar en balans där.
Ja, jag håller med.
Jag är inte negativ till honom nämligen. Alltså, blir det sämre för Sverige, då är det ju Gibraltar nästa. Om vi skulle åka ur C-gruppen också. Och att vi ska möta alltså, Gibraltar och San Marino. Nej, det går inte, får inte hända. Det kommer inte hända.
Med de spelare Sverige har just att tillgå, det är ju ett jätteintressant spelarmaterial.
Ja, Gudetti är hemma och vilar tydligen i Nacka nu, så det är bara skämt honom.
Framöver, så att jag tror att de kan nog inte misslyckas med rätt spelsystem som passar de här stjärnorna. Hur skulle det, varför skulle de misslyckas med det i så fall? Med en tränare som vill någonting och spelare som vill väldigt mycket spela den fotboll som han predikar. Ett misslyckande då skulle vara ganska märkligt tycker jag.
Ja, det är ju sjukt att Janne faktiskt misslyckades med det spelarmaterial vi har faktiskt. Det är ju jättekonstigt.
Ja, men Jannes DNA, det är det här defensiva tänket att gör ingenting med boll utan bara backa hem. Ta inga risker, gör ingenting. Ta inga initiativ överhuvudtaget under hela matchen. Utan bara se till att vi inte ramlar in en boll bakåt. Så att det tänket gillar inte jag och det är destruktivt.
Ja, nej men jag håller med. Jag håller med.
Jag hörde en gallupundersökning och den här, om den här låten som var till EM 1986.
Nej, 88 måste det varit. 86 var det VM.
Det har du rätt i. Jag hörde en gallupundersökning om den här låten. Då sjunger så här: vi ska samlas, sid om sidor. Och alltså danskarna förstår inte ens sitt eget språk. Det finns, det är så här, jag läste en undersökning om att det finns de barn som lär sig prata senast i hela världen är danskar, för det är så svårt språk.
Och ganska sent
då, ja, men precis. Ja, men. Och 50% tror att de säger vi ska samlas sida vid sida. 50% tror att vi ska samlas sent om sidor.
Vad sjunger hon?
Ja, ingen vet.
Men de vet inte själva. De vet ju Dodo.
Om det är så svårt att lära sig danska även för barnen att de inte förändrar.
Ja, eller språket, ber de spotta ut gröten kanske.
Förändra språket på något sätt. Alltså, jag förstår inte det.
Ja. Men jag tror att du hade rätt i att det var 86, men det var VM 86.
Ja, just det. Det
Danmark gjorde dundersuccé i VM i Mexiko 86. Med en jätterolig fotboll, det som historiskt trevlig fotboll för Danmark just VM 86.
Hur skulle du tolka de bästa?
Alltså VM 86 är ju nummer ett.
Är det nummer ett?
Nej, absolut.
John Faxe Jensen.
De stod Uruguay tror jag med 6-1 i en drömmatch då i VM i gruppspel 1986. Det gäller som en av de mest underhållande matcher som har spelats överhuvudtaget.
Vilka var med mer? Var Mölby med att spela?
Ja, Jan Mölby var med. Elke var med. Elke som rökte Elke. Mer än Patrik Sjöberg. Elke. Och Pekka Lindmark.
Bröderna Laudrup då, var de med?
Ja, alltså inte Brian, han var ju för ung. Ja. Men Mikael var ju med.
Elke var ju den stora stjärnan.
Oj, vänta, förlåt. Vad fan händer nu då? Vem var keeper då? Var det måste ju vara Schmeichel då, eller?
Nej, han var för liten.
Nej, det var innan.
Var han för ung? Men vem kan vara keeper då?
Någon dansk. Ska vi komma till varför vi körde den här vignetten, eller?
Ja, det var väl för Jon Dahl Tomasson.
Nej, alltså jag hade en annan grej på det här.
Jaha, på Danmark? Ja,
eller som du skulle säga, en annan take. Nej, inte på Danmark, på fotboll.
Jaha, okej.
Okay. Hedvig Lindahl hävdade att hon har nobbat ett bud från Saudi. Tror vi på det?
Ja, det tror jag.
Men så galet som det är nu överallt med Saudi och allt i fotboll och golf och alltihopa så kan man ju inte avfärda någonting.
Nej, men hon hade sin sista säsong nu och släppte in alla skott som kom ut när hon stod i Djurgården. Hon säger så här: det är en intervju med Aftonbladet, ditt husorgan då för övrigt, som Hedvig Lindahl berättar att hon förra våren blev erbjuden ett jobb som målvaktstränare i Saudiarabien. Lindahl valde ganska snabbt att tacka nej, framförallt av två skäl: brister på mänskliga rättigheter, godissignalering, och att pengarna kom från ett av landets energibolag. Jag har följt debatten och kände att det var en röd flagg, säger hon till SVT Sport. Men visst, det var en stor summa pengar, så den aspekten fanns såklart, fortsätter Lindahl. Tror ni att hon blev, eller är det...
Jag tror kanske att de blev erbjuden, men jag tror att det där med stor summa pengar, det lägger hon till, hon vill inte berätta hur mycket. Jag tror hon har inte fått 20 mil netto, utan hon har fått kanske fått 200 000 om året.
Gratis spons på dojer kanske.
Ja, men typ, och det är klart att det inte är värt då. Man vill veta summan. Hade det varit 10 miljoner om hon kan visa kontraktet. Hon ska visa mejlet. Också från när mejlet kommer fram så visar det att det är någon sån nigeriansk prins såklart.
Ja, men om hon ska godesignalera för dig och din juristfirma, då måste hon visa en summa som är betydande.
Jag skulle säga en mil om året netto. Ja. Och det är ändå så här... Det är knappt värt att åka ner och jobba i alla fall. Alltså för någon.
Men du kan ju säga i hennes kläder nästan vad som är. För att det är ingen som kollar upp det. Vem skulle kolla det i så fall?
Ja, precis. Det är vi som sitter här och säger sanningen.
Så att det är bara, hon kan hitta på saker. Och gjorde det kanske också. Jag kan konstatera då att jag har inte någonsin läst eller erfarit att en svensk landslagsspelare råkat ut för en sån sak som Kristoffer Olsson nu har gjort genom historien. Den svenska fotbollshistorien, det har aldrig hänt en sån tragisk händelse för en svensk fotbollsspelare någonsin, han är 28 år.
Och vad är det som har hänt då? Vet man det? Det står väl bara att han säckade ihop? Eller?
Ja, han har fått någon sorts kanske hjärnblödning liknande, för han har spelat 47 landskamper för Sverige och är mitt i sin karriär, 28 år gammal.
Det är svårt att spekulera också, vi vet ju inte vad det är, men det låter väl troligt att det kan vara en kanske hjärnblödning eller stroke eller liknande, eller någon form av hjärnsjukdom. Kanske med en hjärntumör. Den enda jag vet som har haft det är Micah Richards som nu är expert också på, jag tror att det är Sky eller ITV. Men han och Roy Keane är polare. Och han hade ju alltså en tumör, Micah Richards, stor som en apelsin i typ högra pannloben. Så att det kan ju vara något sånt.
Heter inte Kramer i Seinfeld, Micah Richards?
Jo, han heter Michael Richards. Det här är Micah Richards.
Hur slutade det här med hans apelsinstora?
Nej, men det slutade lyckligt. De kunde typ inte operera bort den först, men sen slutade det lyckligt.
Ni kommer ihåg apropå apelsin och fotboll, va? John Karev.
Ja.
När han hattade, som vi säger då, joxa sig några andra med fotboll, då sa ju Zlatan, det John Karev kan göra med fotboll kan göra med en apelsin.
Det var väldigt kul sagt.
Ja, kul sagt. Men, hade han rätt, vet inte.
Jo, det hade
John Karev. Han är ju tönt.
Nej, men John Karev blev ju ingenting.
Nej, det är sant.
Och Zlatan blev... Men jag tänker bara med Kristoffer att det är väldigt oroväckande, för det är alltid när man är så tystlåten som Midtjylland har varit, då är det ju alltid väldigt oroväckande.
För ja, tyvärr.
Annars hade de ju sagt att fan, det är allvarligt då, eller liksom det är inte så allvarligt, eller han kommer klara sig.
Men ja, tystnaden är illavarslande.
Det är jävligt otäckt bara.
Ja, riktigt otäckt.
Det är ungefär som när någon hockeyspelare far in i sargen och blir rullstolsbunden. Det är också väldigt, väldigt tyst väldigt länge.
Ja, och
ja, den här Leksandspelaren som var där för några år sedan, ja. Som sen, ja.
Det är nog faktiskt bland
Tobias Persson.
Ja, det är
precis.
Tobias Forsberg tror jag väl, va?
Tobias Forsberg.
Förlåt mig, Forsberg.
Är ursäkten godtagen?
Ja, men jag gillar inte att rätta sig. Men tänker när
det, ja, men det, du har rätt.
Men tänker när det är såna här grejer.
Ja, det var ändå fel namn får man säga, så att,
ja, men när det är såna här grejer får man faktiskt, ja. Tycker jag.
Det var ändå inte rätt.
Tobias Persson är han som gör skojreklam för, ja. Alltså, storkomikern som är på B&V och gör skojreklam.
Nej,
ÖB.
Och han är också med på skissa på Knut.
Ja, var han bra då under en period när Tobias, som vi snackar om här, var är han nu någonstans?
Men du som komiker eller Tobias som hockeyspelare?
Som komiker. Var är han nu någonstans?
Han är som sagt på Knut Bar och ibland så leder han quizen där.
Man kan säga att skämten är rätt roligt att spela dem också. Så att,
och det är också spännande.
Kort sagt, killen är bra.
Det är också spännande, ja, med det här med rullstolsbunden.
Ja, jag vet, jag sa bunden.
Ja, om man pratar med... Framförallt inte de som sitter i rullstol, utan oftast deras anhöriga eller deras organisationer. Så de är väldigt känsliga om man säger rullstolsbunden. Då säger de app, det heter rullstolsburen.
Ja, jag vet. Och Thomas Fogde, han ser sig själv som buren, tror jag.
Ja, fast jag tror inte han är så kinkig med det. Och samma sak om man pratar om någon i...
David Leger då?
Ja, om han är nog kinkig med det.
Han kinkar.
Ja, men om någon pratar om vem som är funktionshindrad. Om man då träffar någon som är blind, då säger den app. Hallå, om vi är ett mörkt rum, du och jag, vem är funktionshindrad, du eller jag? Och där har de ju en poäng.
Oh ja.
För jo, då är det vi som är funktionshindrade, vi som, inte minst som har så perfekt syn som jag.
Jo, men de har en poäng en gång i alltså, 1% av tiden.
Ger du dem så lite? Är du så?
Nej, men ändå en poäng.
Hur ofta är det ett mörkt rum då? Helt, vet du, hermetiskt tillslutet mörkt rum. Det är ju ytterst sällan.
Ja, det är ofta.
Det är därför de har några jävla
restaurang. Det är ofta. När du går upp och ska kissa och Marie.
Jo, men det, är ofta, det är ofta. Det är väldigt, väldigt ofta.
Marie får guida och trycka på med några jävla kavlar.
Ofta att man ser ingenting när man ska iväg och pinka. Med allt vad det innebär.
Men de har ju någon blindklubb uppe. Vad det innebär. De har ju någon blindklubb uppe på Söder.
Det är Södermalmsgatan. Och jag bor nära där. Och det är lustigt för att det är alltså, de har som happening att man som allmän människa får komma dit för att uppleva hur det är att äta som synskadad / blind. Men saken är att det verkar inte vara så stor succé. För jag har bott där kanske 2 år och gått förbi 100-tals gånger. Jag har aldrig sett en människa gå varken in eller ut. Så jag tror att det är mer någon grej de har. För
ja,
det är otroligt impopulärt.
Ja, men jag har också bott typ 3-4 år. Alltså, jag ser aldrig någon där.
Nej.
Alltså det går mer folk in på det ligger någon typ kemtvätt runt hörnet. Där går in ungefär 1000 gånger fler människor per månad än vad det gör på den här stället.
Är det så mycket på en kemtvätt?
Nej, kanske inte. Om det nu är en kemtvätt. Det är någonting runt hörnet.
Jag tvättar ju aldrig. Men jag vet de som tvättar. Så att jag vet hur sällan i alla fall jag går till en kemtvätt.
Ja, nej, men tillbaka till koffen då. För det här är ju jävligt hemskt. Och det finns ju fler sådana här otäcka händelser, till exempel.
Ja, på parken i Danmark.
Ja, när Christian Eriksen.
Men det slutar ju ändå lyckligt på något sätt.
Ja, han är ju live and kicking, så hoppas att det blir som i koffer också.
Ja, han spelar fortfarande fotboll.
Ja, han får ju sparken nu från sin klubb, Christian Eriksen, det får han ju nu. Han ska ju bort nu med nya ägaren i United, så ska ju Eriksen bort. Men det slutar ändå lyckligt sammantaget för Eriksen.
Ja, precis. Men det var ju väldigt otäckt när det hände, tyckte jag.
Ja, det var det.
Och det finns ju fler sådana fotbollsspelare som har... Det var ju han, kameranen Vivien Foé, som dog. Och så var det, jag tror han heter Niklas Fähr från Benfica. Och så var det någon i Saudiarabien också. Så att det här är ju alltid... Såklart Antonio Puerta i Sevilla som föll ihop under en match. Och fick 22 hjärtstillestånd totalt.
Det var många.
Det var jättemånga. Men inte alla under planen, utan... Vi kan inte prata allvarligt igår.
Men att det är så många då, att det är så många icke-svenskar som råkat ut för det där och inga svenskar.
Jag tänker att det finns en värld utanför Sverige.
Ja, det är fantastiskt.
Hur ska Postnord klara sig i konkurrensen?
Det är väldigt märkligt faktiskt, men det är så mycket icke-svenskar som råkat ut för den där grejen. Fast, men svenskar är befriade från det i alla fall, med undantag då för koffer.
Men är det, för det är bara en dansk och det är bara en ungrare och bara en kameran och en Bellman också, så att det är klart, det är inte bara...
Annars är din pars farsa ju ungrare, det ska man inte glömma.
Okej, okay. Och Sebastian Anasis farsa också, va? Vad heter han då? Det är någon till. Vad heter
ni vet vem Anders Lindpar, när alltså Degerfors försökte värva honom i mitten på 80-talet innan han gick till Örgryte, så var det så att då blev han bjuden till Stora Stadshotellet och de försökte säga så här: kom hit till Degerfors. Och så gick Anders på Storgatan fram och tillbaka. Han bara, låt mig tänka. Då tänkte han så här: det är för mycket lantis, jag kan inte bo, det skulle krypa kroppen på mig. Så kom jag tillbaka: nej, tyvärr, jag kommer inte skriva på för er. Då blir Degerfors klubbdirektör upprörd och säger så här: hallå Anders, det går inte att bo mer centralt än i Degerfors. Det är 43 mil till Oslo, 43 mil till Göteborg, 43 mil till Stockholm. Det är världens centrum, förstår du?
Men sen har ju
idiotargument.
Sen har ju stålverket Sankt 3 också väldigt centralt då i Degerfors, så att du missar ju ingenting. Men jag trodde faktiskt att när jag för länge sen refererade någon match med Anders.
Bara säga, det kan vara 34 mil eller 33 mil också. Men avståndet var detsamma, det bara vill säga. Fortsätt.
Men Anders i alla fall, alltså jag sa ju limpar då. Jag visste inte att det är limpar.
Ja, det sa också i början.
Jag sa, Anders limpar sa jag i ett referat många gånger. Anders limpar. Och ingen visste att det var fel då. Det kröp fram senare.
Och det fick man inte veta, för det fanns ju inte sociala medier.
Nej, men finns det ingen mer, finns det någon mer person som du har använt namnet felaktigt
ja,
på?
Ja, alltså, låt säga Christian, du är Boje. Det var, ja. Du är Boje.
Alltså, sa folk det?
Ja, men sa folk ofta på Radiosporten i alla fall. Ja, Christian, du är Boje. Och så, jag heter du Boje.
Det har hänt många gånger att man har gjort fel uttalanden på spelare, ja, absolut.
Ulf Dallen till exempel.
Ja, och du brukar fortfarande säga Staffan Tapper istället för Staffan Tapper.
Jag kommer inte på de här felen man har gjort nu under alla år. Riktigt hur många är de naturligtvis, men vilka det är kommer jag inte på. Jag ska återkomma till det.
Ja, men kul. Men jag kom på vad jag tänkte på, Ungern. Peter Kisvalodi, fast han är nog tjeck.
Ja, alltså den gamla, alltså, legendariska BP-ungdomstränaren.
Ja, som nu är Djurgården, som är scoutchef eller vad fan.
Ja, och det roliga med han var ju AIK-tränare ett tag. Och han var ju AIK-tränare samtidigt som Dusan Urin, tjecken, var AIK-tränare. Så var alltså Kiss, Faludi och Urin. Så det var Kiss och Urin samtidigt i AIK. Och så gick det åt helvete också.
Mats, han sa inte Kiss, han sa ju Kissfittan.
Ja, men usch. Det här får du klippa bort, Ulle.
Mats Garven tyckte det var kul. Men inte om Maria, då är det inte kul.
Det kommer jag klippa bort, Mats.
Jag tycker så mycket är kul, så jag skrattar åt allt.
Ja, jag är samma.
Och nu vi går vidare, vi ska prata lite mer AIK. AIKs supportrar, alltså supportergrupperingar, har tagit ett gemensamt beslut att bojkotta det första Stockholmsderbyt med anledning av att BP röstade för VAR på Stockholms fotbollsförbunds årsmöte. Just det. Och att man tycker att BP går emot vad som är svensk föreningsdemokrati.
Ja, det har de en poäng i.
Ja, jag tänkte bara, kolla, vad tycker ni? Men ska man...
Nu vill ju också Hammarby avsätta Reinfeldt, ja. Vilket är väldigt, väldigt bra tycker jag. För att,
ja. Hoppas de lyckas.
Hur kan en ordförande som Reinfeldt, han är politiskt korrekt, det förstår jag, vi står väl i kurs med de andra höjdarna, alltså i UEFA och FIFA alltihopa, det är ju Reinfeldts...
Han blir mer och mer sydeuropeisk, om man säger så.
Ja, alltså jag tycker att han ska inte reta upp svensk fotbolls toppskikt där det var unisont och inte vill ha VAR. Jag vill inte heller ha VAR. Det förstör svensk fotboll totalt om man inför VAR.
Ja, jag håller i sak håller med. Jag är inte heller för VAR.
En liten puff till nästa vecka. Nästa vecka ska jag tillsammans med er ta det stora greppet på Reinfeldt och VAR.
Okej, vad kul. Vad roligt. Mm. Det ser fram emot jättemycket. Ja. Men vad tycker du om att AIK sonika bojkottar? För att man kan ju tänka sig att de som kommer gå dit, det här är ju närmast att man kommer en blockad nästan. Och jag kan tänka mig att det kommer vara en del stök att AIK-supportrar kommer att vara där, alltså grupperingar, och försöka hindra åskådare som försöker ta sig in på arenan. Vad tycker du om det här?
Allt man kan demonstrera mot VAR tycker jag, det är riktigt av godo tycker jag, för att VAR är förskräckligt.
Och även om vanliga barn och supportrar vill gå och titta på fotboll.
Ja, ovanliga barn.
Jag tycker det här missionen mot VAR är överordnat tycker jag.
Okej,
det får inte hända nu att Reinfeldt manipulerar svensk fotboll och går via distrikten istället för att åsidosätta klubbarnas vilja och så vidare, att gå till distrikt och då få fram ett VAR istället. För då kan det bli en riktig kollision tror jag med gräsrötterna som är mycket, mycket värre än det här bojkotten utav ett derby och så vidare.
Men
så
inte att, det är demokrati då? Att distrikten bestämmer och vi som är med i distrikten som är medlemmar, föreningen.
Man ska inte manipulera, tror jag, viljan hos de ultimata gräsrötterna av det genom att ta ett steg upp i hierarkin där man kanske är mera politiskt korrekt och vill rösta för VAR. Så att det går en bit ifrån basen då och där kan det vara en större välvilja för VAR, en större politisk korrekthet att införa VAR, resonera Reinfeldt då för att få med sig dem istället. För att Reinfeldt är körd när det handlar om vanliga medlemmarna, så är det.
Ja, vi får ta diskussion nästa vecka. Jag håller inte med
gånger,
här. Så
att basen gånger höjden delat i två, vad är det man får då?
En triangel.
Hypotenusan.
Ja, precis, på en triangel.
Triangel. Hörrni, tack för idag.
Yep.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.